Min berättelse.
Det är en konstig känsla att ha ångest. Som något som kryper inom en. Något som både kan krympa ihop en till att känna sig så liten att hela jag skulle få plats i en jackficka. Men också växa sig så stort att det helt täpper till andningsvägarna. Jag trodde att alla kände som mig. Jag trodde att alla behövde en vettskena för att inte gnissla sönder tänderna. Alla tankarna som inte får nog med plats i hjärnan under dagen, så de fortsätter nattetid. Det gör att hjärnan aldrig får vila. Käkarna får aldrig vila. Jag är tandläkare nu. Så nu är det jag som lämnar ut bettskenor till nya, unga, stressade, pressade tjejer. Och jag vet hur de känner. För jag har också varit där. På ett sätt är jag fortfarande där. Jag heter Elsa Holmberg. Och det här är min berättelse om att vara en duktig flicka. Det började tidigt. Tidigare än vad jag kan komma ihåg. Direkt när jag började skolan så märkte jag att jag var duktig. Jag var smart. Min syster lärde mig läsa tidigt. Så sista året på förskolan fick jag hålla i sagostunden medan fröknarna drack kaffe. Jag fick beröm och bekräftelse för hur lillgammal och duktig jag var. Jag började söka det berömmet. Törsta efter att få höra hur smart jag var. Det blev ett sätt för mig att identifiera mig. Jag var en duktig flicka. Vilket var bra, för jag hade inte så mycket annat. Jag var inte snygg. Jag var inte populär. Jag hade inte de nyaste eller coolaste sakerna. Och jag var inte särskilt bra på fotboll. Men man fick inte heller vara för duktig. Man skulle vara duktig utan att skryta om det. Till och med nu när jag berättar allt det här slår ångesten igång. För det känns som att jag skryter om att jag var smart som barn. Pressen kom inte hemifrån. Tvärtom hade jag stöttande föräldrar som alltid tyckte att jag borde ta det lugnt med skolan och inte överanstränga mig så mycket. Jag vet faktiskt inte vart det kom ifrån. En blandning av min egen press på mig själv och omvärldens förväntningar på mig som duktig flicka. Jag ogillar det begreppet egentligen, men det var precis det jag var. Den stereotypa, duktiga flickan. Jag skötte mig, jag var duktig i skolan och jag gjorde aldrig något fel. Under hela lågstadiet fick jag skäll från skolan en enda gång. En dag på vårkanten, jag är kanske 9 år gammal, så har min mobbare på rasten brottat ner mig på marken. Han sätter sig uppe på mig och lägger en stor isklump i min nacke. När klockan sen ringer in från rast så säger han att jag får inte gå in förrän isen har smält. Annars kommer han att döda mig. Jag ligger kvar på marken fast isen bränner i nacken. Konstigt att något som är så kallt kan göra att det bränns. När isen efter en stund glider ner från min nacke till sidan av halsen så tänker jag att nu måste den vara smält nog. Och jag går in. Jag blev kanske en kvart sen till lektionen. Vilket sen gav mig kvarsittning och skäll från fröken. Men det var inte dödshotet eller köldskadan i nacken som jag mådde sämst över. Magknipet kom att få skäll och få kvarsittning. Att jag, som är så duktig, fick kvarsittning. I högstadiet började jag på en friskola där man inte hade betyg. De hade en filosofi att man fick inte använda blyerts, bara bläck. För det fanns inga misstag, så inget skulle gå att sudda. För mig som vill ha det perfekt ut i fingerspetsarna kröp det i mig varje gång jag gjort ett misstag som jag inte kunde sudda bort. Jag hade svårt att få vänner på den nya skolan. En dag spiller mina klasskamrater ut en kanna vatten på golvet, som de sen tänker dammsuga upp. Då tar det duktiga och ordentliga i mig över. Jag avbryter dem och varnar för brandfaran. Och sen hämtar jag en mopp. De tyckte att jag var en tönt. Och började härma det jag har sagt, fast med en tantig och stroppig röst. I månader efteråt fick jag bilder av dammsugare ritade på min bänk. Jag mådde sämre och sämre. En blandning av att jag inte passade in Och att skolan inte passade mig gjorde att jag bytte skola igen efter drygt ett år. Mitt i högstadiet slängs jag in i en ny skola, en ny klass. Och helt plötsligt ett betygssystem. En rankning av mig och mina förmågor. Av lärare som bara känt mig i några månader. Och en rankning som mina nya klasskamrater redan var vana med. Varje betyg blev en konkret bekräftelse av hur duktig jag var. Eller ett konkret bevis på att jag inte var bra nog. Jag lärde mig hur man skulle svara och hur man skulle smöra för lärarna. Den klumpen i magen jag hade inför varje prov trodde jag att alla hade. I samma veva hände annat när man är 13 år. Kroppen växer både på längden och bredden. Hormonerna gör att hyn blir sämre. Det är väl en ganska normal sak att som tonåring klämma en finne på näsan. Men för mig blev det starten på en av de största kamperna jag har utkämpat i mitt liv. Dermatillomani. Ett långt och krångligt ord. Det är svårt att förklara för någon som inte själv har det. Om man söker på internet får man svaret att dermatillomani är ett slags tvångssyndrom som innebär att man tvångsmässigt rycker loss bitar av sin egen hud eller på annat sätt orsakar sår. Man kan till exempel klämma och peta på ojämnheter på huden, i ansiktet eller på kroppen. För mig började det när jag började få finnar och pormaskar i ansiktet. Att klämma en finne eller ta bort en pormask blev en slags befrielse. Den konstanta ångesten jag hade för skolan och betygen lindrades i den sekunden. För då kände jag mig ren på något sätt. Att det där som kryper i mig var borta. Jag hade tagit bort det. Om än för en sekund. Det är ett sjukt beroende. Jag kunde stå i timmar och klämma, riva, leta efter något som behöver tas bort. Känna noga med fingertopparna efter någon ojämnhet som kan tas bort. Något fel som jag kan åtgärda. Något som kryper i kroppen som jag behöver få ut. Man hamnar som i en trans när man väl håller på. Det blir det enda som lindrar ångesten. Men så fort man slutar slår ångesten till ännu starkare. För med massor av små sår och rodnader i ansiktet blir man ständigt påmind om vad man har gjort mot sig själv. När jag väl sett eller känt något fel så kunde jag inte tänka på något annat. Jag hade kontroll nog att inte klämma och riva bland folk eller om jag var hemma hos någon. Men såg jag i spegeln att jag hade något på gång så kunde jag inte fokusera förrän jag kom hem och kunde ta bort det. Jag gick hem från kompisar tidigt för att bli av med det snabbare. Jag sa att jag mådde dåligt och gick hem. Det kanske är svårt att föreställa sig att en liten finne ska påverka en så mycket. Men man kan jämföra det med känslan att du känner att en insekt kryper dig i ansiktet. Du känner den krypandes fram och tillbaka. Kan du fortsätta din dag som vanligt utan att slå bort insekten? Eller går du hem tidigt så att du kan ta bort den? På gymnasiet gick jag natur, för det var det man skulle gå, om man skulle bli något, fick jag höra. Jag hade siktet inställt på högskolor där man behövde bra betyg, och på gymnasiet räknades varje betyg. Från första stund stressade jag över resultaten. Jag har alltid varit duktig i skolan, men nu behövdes det lilla extra för att det skulle synas på slutbetyget. På morgonen vaknade jag med ont i tinningarna och ont i käken. Jag fick höra från vänner och familj att jag låg och gnisslade på natten. Av tandläkaren fick jag en bettskena, utan vidare förklaring varför. Jag skulle gnissla på den istället för på tänderna. Den använde jag inte, för jag tyckte att den var jobbig att somna med. Även utan bettskenan sov jag sämre och sämre, mindre och mindre. De timmarna behövde jag till att plugga istället. När jag väl skulle sova så var det som att hjärnan inte kunde stänga av. Jag vet att logiken är minst sagt tvivelaktig. Men det kändes som att när jag gick och la mig så blev det imorgon. Jag ville aldrig att imorgon skulle komma, för då var det en ny dag i skolan. Så om jag istället låg vaken utan att somna så fick jag mer tid innan det blev imorgon. Om jag aldrig somnade så blev det aldrig imorgon. Många nätter hann det bli ljust i fönstren. Många tidiga morgnar somnade jag när fåglarna börjat sjunga utanför. Jag gick till skolan tokförkyld. För stressen av att missa något fick mig att må mycket sämre än själva förkylningen. De få gånger jag stannade hemma berodde det på något annat. Att jag kliat mig själv så mycket att det inte gick att sminka över. Eller att det gjorde så ont att hela ansiktet dunkade. Det var inte bara i skolan jag kände att jag måste vara duktig. Jag ville inte dricka alkohol, gå på fester, gå mot rödljus. Men jag försökte vara så perfekt som möjligt. Jag insåg mer och mer att mina tvångstankar och tvångshandlingar inte var normala. Cyklade jag på en bro kunde jag inte låta bli att tänka att jag på en sekund skulle kunna cykla ut här. Såg jag en kniv fick jag panik av tanken på att man på en sekund skulle kunna råka göra illa sig själv eller någon annan. Jag har aldrig varit nära att agera på just de tankarna, men de har funnits där. Och de små tvångshandlingarna blev fler och fler. De få gånger jag försökte berätta för någon om det jag kände så möttes jag oftast av ett glatt: ja, men så är jag också. Jag kan inte låta bli att klämma en finne om jag har någon. Jag kände mig mindre varje gång som någon sa att de har också OCD. För de vill att tavlorna ska hänga rakt. Ingen förstod vad jag menade. Så jag slutade berätta det för folk. När jag hade kliat och klämt på allt så mycket att klämma på. Så blev det att jag kliade och klämde på ingenting. Allt för att söka den ångestlindrande känslan. Av att bli av med något som är fel. Jag såg konstant ut som att jag bara hade mycket akne, vilket inte är så konstigt under gymnasietiden. Välmenande människor kom och gav mig tips om krämer och mediciner. Mindre välmenande människor sa åt mig att det beror på dålig hygien och att jag måste bli bättre på att tvätta ansiktet. Jag tvättade ansiktet alldeles för ofta. Men man kan inte tvätta bort ett blödande sår. När jag var 19 år gammal började jag på tandläkarprogrammet i Umeå. Jag kände mig pressad att börja plugga direkt. För jag ska bli något på riktigt, så som min lärare på högstadiet sa till mig. Du måste bli något på riktigt, annars har det varit förgäves. Ny stad, ny miljö, nya vänner. Plötsligt passar jag in och är en i mängden. Skönt att vara det. Och att passa in i sociala sammanhang. Men första veckan säger en av föreläsarna till oss: alla ni som sitter här i salen, ni har nog varit bäst i era respektive klasser. Men här kan inte alla vara bäst. Så vänjer vi tanken att ni inte är smartast längre. Klump i magen. Som att jag sitter längst upp på en bergdalbana som precis ska åka neråt. Första tentaresultatet. Jag ligger i mitten av resultattabellen. Från att vara bäst på hela skolan till att vara i mittenskiktet. Vem är jag om jag inte är bäst i klassen? Vem är jag om hela personligheten jag har byggt upp som duktig flicka plötsligt hamnar i det medelmåttiga? Och det var inte alls lika stor marginal från godkänd gränsen som jag hade önskat. Efter det blev varje tenta ett ångestmoment. Veckan innan som en dimma av alldeles för mycket kaffe och för lite sömn. Jag kliar mig mer och mer i ansiktet när tentan närmar sig. Om någon frågar skyller jag på tentastressen. Man får ju faktiskt finnar av stress. När det är dags för en av de allra viktigaste tentorna så känner jag att jag inte har pluggat tillräckligt. Jag som vill känna mig trygg och förberedd känner bara panik. Jag hade suttit uppe halva natten, repeterat begrepp och latin. Kliver upp alldeles för tidigt för att repetera ännu ett varv. Jag sitter vid mitt skrivbord och läser. Men när det blir dags att börja gå mot bussen till tentan så är det som att det tar stopp. Kroppen och hjärnan går emot varandra. Istället för att göra mig i ordning och gå till bussen hamnar jag sittandes under mitt skrivbord. Jag vet inte ens hur jag hamnade där. Men jag kommer ihåg att jag sitter under skrivbordet. Kroppen är som låst och jag kan inte ta mig ut. Jag gråter och hyperventilerar, men jag kan inte frivilligt röra en muskel. När jag väl kunde krypa ut så hade tentan redan pågått en halvtimme. Jag gick och la mig igen. Jag sa till mina vänner och till lärarna att jag var sjuk och därför missade jag tentan. Det var ingen större fara. Jag fick göra om tentan sen med de som hade kuggat tentan. Och jag skäms för att berätta det, men när jag satt på omtentan så kände jag mig ändå lite bättre än de andra som var där. De andra hade ju misslyckats och försökte nu rätta till sitt misstag. Jag hade inte misslyckats, för jag hade inte försökt. För det är mycket värre att försöka göra och kugga en tenta än att sitta paralyserad under sitt skrivbord och gömma sig. Utbildningen fortsatte och jag tog mig igenom de första svåraste åren. Vi hade föreläsningar i ett ämne som kallas bettfysiologi. Där lärde vi oss om musklerna i käken, käkleden, bettet, hur belastningarna från tuggning och gnissling kan påverka. Men också hur det är kopplat till stress och psykisk ohälsa och hur överrepresenterade unga tjejer är i att ha problem från käkarna. Vi fick göra undersökningar på varandra. Tanken var att det skulle vara övning, men jag var öm precis överallt. Käkmuskler, käkled, nackmuskler, allt var ömt. Mitt gnisslande och pressande hade gett hela käksystemet en konstant träningsverk. Vi gjorde en ny, bättre bettskena till mig. Och nu fattade jag att jag faktiskt behövde använda den. Jag lärde mig sova med den, och nu för tiden kan jag inte sova utan den. Gamla bettan. Vilken känsla att vakna på morgonen utan träningsverk. För allt som musklerna fått utstå på natten, när hjärnan inte ville vara stilla. Skenan är inte lösningen, men den kan hjälpa symptomen. Utbildningen fick mig också att inse att vissa saker rår man inte på. Sjukdomar är inte ens eget fel. Som det tvånget som jag då redan håller på med i nästan 10 år. Bland de starkaste besluten jag har tagit är när jag skrev till 1177 och förklarade mitt problem. Ganska snabbt fick jag tid hos en kurator. Han skulle vara expert på tvångssyndrom. Jag fick förklara mina symptom, hur jag mådde, om hur den kliande, brinnande känslan när jag hade ångest gjorde att jag rev, kliade och klämde i ansiktet och på bröstkorgen. Han satt lugnt och skrev i ett litet svart block och lyssnade. Det kändes verkligen som att han förstod. Jag fick diagnosen jag redan hade googlat mig till. Men när det var dags för själva behandlingen så sa han bara: "Vad händer om du slutar?" Jag sa att jag kan inte sluta. Ångesten är för stor. Det är som att det inte är jag som styr. Det är det som är själva grejen med ett tvång. Hans svar var bara att jag tills min nästa tid, om 3 veckor, skulle sluta helt med kliandet och klämmandet. Så skulle vi utvärdera hur jag mådde då, efter 3 veckors uppehåll. Jag kom inte på min nästa tid. Bättre att inte dyka upp alls, än att komma dit och ha misslyckats med den enligt honom enkla uppgiften att sluta. Skammen att misslyckas var större en styrkan jag hade när jag sökte hjälp. Jag hade önskat att jag kunde berätta nu att jag tog mig ur mina problem på egen hand. Men mitt tvång är kopplat till min ångest. Och nivån av ångest är kopplat till hur jag mår. Vändningen för mig blev därför när jag blev tillsammans med min Joel. Vi hade varit vänner länge. Men när inget stod i vägen insåg vi att det borde vara mer än så. Det är så viktigt att ha någon att prata med när man mår dåligt. Oavsett om det är en vän, ett syskon, en förälder, en partner. För mig gjorde det skillnad att ha någon jag kunde berätta allt för. Berätta alla tankar och tvång jag hade utan att han blev bortskrämd. När han visste att jag mådde dåligt kom han och knackade på toalettdörren om jag var borta för länge. Utan att vara dömande. Han ville bara se att jag inte hade fastnat framför spegeln. Inget skäll om jag hade gjort det, utan bara en uppmaning. Att kom älskling, så går vi tillbaka till tvn istället. Att få höra att man är fin och att man duger precis som man är. Även de dagar jag skapat sår i ansiktet och jag själv tycker att jag ser ut som en skiva prickig korv. Tisdagar var under ett år av utbildningen den jobbigaste dagen för mig. Jag hade en viss extra svår men viktig lektion varje tisdag. Pressen och påfrestningen gjorde att jag mådde fruktansvärt dåligt. Många tisdagar spenderade jag kvällen med att klia och riva i ansiktet. Försökte klia bort det som hade krupit sig in i hjärnan under dagen. Men efter jag blev tillsammans med Joel blev det något annat. På dagen var tisdagarna lika jobbiga som vanligt. På bussen hem brukade ångesten börja tätna över bröstet. Men nu på bussresan hem hade jag istället en bild att titta på. Hans bild. Vi bodde många mil ifrån varandra. Men han såg till att varje tisdag leta upp ett nytt foto på sig själv som bebis. Han visste att jag tyckte han var så söt när han var liten. Så varje tisdag försökte han muntra upp mig med att ha skickat en ny bild. Som var det första jag såg när skolan var slut för dagen. När jag väl kom hem så ringde han och pratade med mig så länge jag behövde. Ibland ända tills jag har gått och lagt mig. Om jag behövde det för att inte gå och klia så la han inte på förrän jag hade somnat. Det är så att ha ett tvång, att det ibland känns som att man behöver en barnvakt för att låta bli. Man klarar inte av att sätta den gränsen själv när det är illa. Man vet att man inte borde. Man vet att det är dumt. Men det suget, måstet, det väger tyngre. En kamp mot sig själv. Med sig själv. Men när Joel fanns där var han den fallskärmen jag behövde. När jag annars hade fallit fritt. Då kunde jag bygga upp mer och mer av mig själv. Och jag mådde bättre och bättre. Jag tog examen efter 5 års studier och kastades in i en ny verklighet. Har man själv bra tandhälsa kanske man tänker att tandvård handlar om att skrapa tandsten och om kritvitt porslin. Men det är mycket mer än så det handlar om. Det är många skratt och givande samtal, men också många tyngre möten. Personer som är yngre än mig själv, som lever i missbruk och redan är tandlösa. Äldre som måste tacka nej till tandvård för att de inte har råd. Människor med psykisk ohälsa som inte ens orkar kliva upp ur sängen. Hur kan jag då kräva att de ska orka borsta tänderna? Små barn som får somna med en nappflaska saft i munnen och aldrig får tänderna borstade. Barn med stora hål i tänder som de nyss har fått. Barn jag sedan desperat försöker hjälpa. Jag har inte längre några betyg att sträva efter. Men den duktiga flickan i mig vill istället hjälpa alla, fixa allt. Jag gör mitt bästa varje dag, försöker nå fram till människor. Det är inte jag som har bestämt att det ska kosta pengar med tandvård. Men likväl måste jag ta betalt. Och tyvärr kommer det komma nya gråtande barn med ont i en tand. Har man mycket ångest inom sig, så som jag har, är det lätt att suga åt sig andras mående som en tvättsvamp. De dagar jag måste ta bort tänder på små barn är tvättsvampen full. Det tog ett tag att lära mig att skärma av och inte ta med det som hänt på jobbet hem. På jobbet är jag tandläkare, men hemma ser jag bara jag. Bara Elsa. Hur tung en dag på jobbet än är, så efter jobbet är jag faktiskt ledig. Inget att plugga till. Inget att förbättra. ingen att vara duktig för. Och ett tryggt hem att komma hem till. Jag började träffa en psykolog som inte bara bad mig att sluta, utan kom med konkreta tips och behandling. Kanske har jag också med åren blivit lugnare i vem jag är. Jag har en identitet utan att vara duktig. Jag har vänner som struntar fullständigt i vad jag hade för betyg på gymnasiet. Och världen går inte under för att jag går mot röd gubbe. Jag är inte helt frisk i mitt tvång, men det är mycket bättre. Har jag en riktigt jobbig dag på jobbet, eller om något i privatlivet händer, så kommer ångesten tillbaka. Jag kan riva mig lite, men det är sällan nu jag står i flera timmar. Och jag vet bättre hur jag ska hantera de känslorna. Men får jag en riktigt stor finne någonstans, kommer den krypande känslan tillbaka. Det går inte heller att sudda bort den skadan jag gjort på min kropp. Huden i ansiktet och på bröstkorgen är förstörd. Jag har rivit, kliat, tryckt bort all naturlig fett och fukt som huden hade. Därför kommer jag få finnar då och då. Det går inte att komma ifrån. Jag och Joel gifte oss i somras. Och mitt första krav på min bröllopsklänning var att det skulle vara tyg högt över bröstkorgen så att inte alla ärr skulle synas. Jag ville spendera i alla fall min bröllopsdag utan att påminnas om ärren och vad jag har gjort mot mig själv. Men varje sommar, när ärren syns bleka mot solbrännan, kommer jag att tänka på det. Nu som tandläkare är det jag som gör bettskenor till nya unga tjejer. De är ömma i musklerna där jag var öm. Och tar man sig tiden att fråga lite så kommer det oftast fram att det är duktiga tjejer. Stressade och pressade av sig själva och av samhället. De är precis som jag var i den åldern. De tycker säkert att jag är en tråkig och tjatig tandläkare när jag försöker förklara för dem varför de behöver använda en bettskena och när jag försöker gå igenom sambandet med stress och psykisk ohälsa. Jag rekommenderar dem att kontakta sjukvården om de mår dåligt. Men mer än så kan jag inte göra. Det är inte mitt bord. Tyvärr tror jag att det är många som inte söker hjälp, för det känns som ett misslyckande för dem. Precis som det gjorde för mig när jag var en duktig tjej. Men jag kommer fortsätta försöka och tjata. För om det är något råd jag vill ge till dig som lyssnar, så är det att det inte är pinsamt att be om hjälp. Av nära och kära, men också av sjukvården. Det kan vara svårt att avgöra om det är så man ska må. Men våga berätta och våga be om hjälp. Och det är ingen skam i att inte lyckas första gången. Att ta sig ur en psykisk ohälsa är ingen rak väg uppåt. Och det är inte heller säkert att man tar sig hela vägen. Det behöver man inte. Men man kan gå från att nästan drunkna till att bara vada i vattnet. Det vet jag nu. Och jag behöver inte längre vara duktig för någon annan. Jag behöver bara vara mig. För mig.
Du har lyssnat på min berättelse av och med Elsa Holmberg. Och vill du skicka en hälsning till Elsa så kan du göra det via mig, programmets producent Ola Hemström. Maila till ola.hemstrom@sverigesradio.se.